Icke insats och förlust mot Brentford. Dock blir det en mycket spännande retur mot Lyon på torsdag efter 1-1 på London Stadium. Men vi börjar väl med att städa av den nyss avslutade matchen. Vad säger du, Peter?
Ja, där har vi städat av den. det var väl en ganska typisk Europa-baksmälla som vi kanske inte har varit så utsatta för tidigare den här säsongen. Men idag kändes det som att vi var trötta och vi var inte riktigt där. Medans ett på nytt fött Brentford sätter hög press och stressar sönder oss i nästan hela matchen. Jag tyckte att vi hade en hyfsad, ja det kanske är att ta i, men en period där det började se lite bättre ut sista kanske 10 minuterna i första halvlek. Där vi fick tag på bollen och hade några djupledsbollar som gjorde att vi tog yta och sådär, men vi skapade ju ingenting. Det var inte så mycket att säga om, det var en rättvis seger för Brentford, tyvärr.
Ja, det är bara att hålla med. Cresswell hade ett avslut utanför och Solskjaer en nick i famnen på målvakten. Och det var väl typ allt vi var ens i närheten av att skapa. Vad säger du, Ruffe?
Det är väldigt mycket samma som ni har varit inne på redan. Vi är ju inte där. Det är för många spelare som har någon slags alibispel och är på plan och springer ibland när det... När bollen är i närheten, men det är riktigt uselt. Antonio är ju inte alls bra heller. Skulle vi ha någon chans i den här matchen så är det ju att göra första målet. Men det är ju svårt om man inte skapar en enda riktig målchans. Sen tycker jag ju att det är tråkigt att det blir en sån här. Jag håller med Peter baksmälla. Man är trötta. Vi har få spelare i truppen, men... Efter gårdagens resultat så hade vi ju verkligen chansen att sätta lite avtryck mot både Arsenal och Manchester United och även Wolves kunna dra ifrån. Så att det här var, nej det var ingen rolig upplevelse överhuvudtaget. Jag tycker det är svårt att hitta till och med någon spelare som var bra, utan man måste leta efter dem som är minst bra. Då tycker jag Fornals och Dawson är väl i mina ögon de som är något bättre. Det är för dåligt passningsspel. Det är för dåligt engagemang. Det är klackar och chanspassningar till höger och vänster som om det vore en träningsmatch. Nej, jag får säga, jag är riktigt besviken på den här både inställningen och prestationen.
Ja, efter en sån här den här typen av matcher så släpper jag alltså det blir nästan meningslöst med den här med individuell spelarkritik, för alla är så långt ifrån sina bra jag, så att ja, jag är med. Det är för dåligt på alla plan.
Nej, det var faktiskt plågsamt att se. Vi var verkligen inte, vi hängde inte med. Det är fruktansvärt att se.
Ja, jag måste säga, jag tyckte inte Brentford var jättebra heller. De är snabba rappare och självförtroende, och Eriksen har ju skrivits upp så in i bomben de sista veckorna. Jag tyckte inte han var jättebra heller, men de är ju vassare och vill mer och är tydligare i sina prestationer och som du sa, Peter, välförtjänta vinnare, helt klart.
Ja, de behöver ju inte slå mer än det lag som står framför dem, så att de gjorde väl det de behövde helt enkelt.
Ja faktiskt.
Ja, han var väl bra, han, Ivan Toni.
Han hade några avgörande prestationer.
Ja, han gör det han är bra på. Och så fort de sa att, nu kommer jag inte ens ihåg namnet, men han som gör första målet där, inte har gjort mål sedan december och värre än Antonio. Så är det ju bara att försöka hitta Betsson eller någon annan och lägga in hur mycket pengar som helst. Då vet ju allihopa att han kommer göra mål den här matchen. Så har ju West Ham hanterat den här typen av situationer i årtionden, faktiskt, ärligt talat.
Ja, jag snudd på en imponerande bedrift.
Ja, ja. Precis.
Aj, herregud. Ja, nej. Vad säger du då till? Ja, en sak. Vi vet ingen status på Zoma ändå.
Nej, det är för tidigt. Eller?
För annars skulle ju vara trycka in kniven ännu längre ner, så att säga.
Ja, men det var,
var, det,
bra att det var fotleden och inte knät, så att det är lite mer hopp. Ja, det är lite bättre hopp i varje fall. Och han, det var inte så att han gick av direkt, han försökte ju ändå i en 10 minuter.
Mm. Men såg vi, jag såg inte riktigt vad som, eller var det den när han fick en smäll på, nej det var precis när han skulle gå ute. Var det någon som såg?
Ja, absolut. Han kom ju in i en lite tuff 50-50 situation och det blir en smäll både på knä och fotled på både honom och motståndaren. Och det är väl någonting där som hamnar lite snett.
Eller då hoppas vi på att det är smällen som gör ont.
Ja, det kändes så, men han var ju väldigt tydlig direkt att det här var ingenting han tyckte var trevligt.
Nej, han har ju varit lite rädd efter, inte nu på sista tiden, men då direkt när han kom tillbaka från sin förra skada så var han ju ganska, det gjorde han ju så här några gånger, men då kunde han ju skaka av sig det och sen så var det bra.
Ja, precis.
Ja, vi får hoppas att de var försiktig och tog mer än någonting annat.
Exakt.
Det jag reagerade på från i början av matchen, det var att Brentford, det var ju något helt annat än hos Everton senast. Vilka gnällrövar. Precis som det laget vi kommer till sen, som vi mötte tidigare i veckan. Jag hatar sånt. När man får en lätt hand på kinden och ligger som om man hade blivit träffad av Mike Tyson Prime. Ja. Där. Jag är klar med matchen.
Mm. Mm. Ja. Ska vi gå vidare och då tar det där andra gnälllaget då. Det finns väl ingenting. Det är bara att lägga den här jävla Brentford-matchen till handling och låtsas som att den aldrig existerat, så går vi vidare.
Jag hade det här på känn, ärligt talat. Det såg lite grann ut som när vi mötte Tottenham senast. Att vi har inte fokus. Man har stått i omklädningsrummet och klappat tänderna och sagt att nu går vi in och gör vårt bästa. Och sen så springer man omkring på planen och längtar hem så man får lite söndagsmys med frun istället.
Mm. Mm. Jag kan väl förstå att det är svårt att ladda om, men det här är för dåligt.
Det är en frukt av den tunna truppen naturligtvis. Hade vi haft några till som hade kunnat gått in så hade det, och som hade då velat visa att de skulle spela före de andra, så hade det kunnat se annorlunda ut. Men nu har vi ju den trupp vi har och det är ett val vi har gjort. Förhoppningsvis blir den bredare framåt.
Ja, och ska vi bara hugga på den som vi diskuterade rätt mycket i förra podden, så är det ju att jag upplever ju att det inte bara är vi tre som känner att det behövs 6, 8, 10 spelare, utan det är faktiskt gemene man och journalister och folk som tror sig kunna fotboll bättre än vad vi tre kan som har samma syn på det här. Det här är ett oerhört avgörande fönster för West Ham där vi befinner oss i vår utveckling, och vi är inte sugna på att gå tillbaka och slåss om 16:e plats igen.
Nej, så är det verkligen. Mm. Sen så är det ju klart att det går ju liksom att se att det är vissa lag som värvat betydligt mer än oss ändå inte lyckas, som exempelvis som Villa och Everton. Men samtidigt hade vi gjort ett par bra värvningar, så alltså då hade det kunnat sett annorlunda ut. Och det känns förbaskat surt att vi inte tog den chansen. Men
det är ju det här klassiska omspelet som man pratar om detta hade hänt. Och jag måste ju säga att vår Tottenham-supporter och lyssnare Jörgen Persson berättade för mig igår att Paul Merson hade ju kommit med det mycket intelligenta uttalandet att Aston Villa var egentligen inte så dåliga, borde ligga bättre till, för hade han tagit 7 av deras förluster och vänt till segrar istället så hade de legat riktigt bra till i tabellen.
Precis. Mm. Han är så klok.
Den ja, precis. Visst är han. Och han var inte ens klok när han spelade fotboll.
Det är klart, hade de haft 18 vinster.
Ja, exakt. Hade vi plockat 7 förluster och lagt där så hade vi suttit och hoppats på kryss mellan Liverpool och Manchester City.
Mm.
Nej, det var så dumt så det var inte sant.
Ja, de hade haft 54 poäng precis, eller 57 poäng menar jag, som Tottenham.
Mm.
Ja.
Ja. Vi glömmer det.
Mm, vi går vidare till Lyon.
Ja.
Ja. Mm. Ja. Hur är känslan där då? Ska vi börja med matchen när vi går in på returen?
Ja. Det tycker jag.
Ja.
Om jag drar den då så måste jag säga att, jag tycker första halvlek är en riktigt, riktigt bra fotbollsmatch. Oavsett vem du håller på eller om du är neutral. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra tills den fullständigt urusla domaren. Och det är inte beroende på en situation utan jag tyckte han var det hela matchen. Ger en alldeles för enkel frilägesutvisning när Dombele är på väg snarare mot kanten på straffområdet än motmål. Och när man ser hans blinkning där till sina lagkamrater så inser man att han höll med om det själv också. Sen övergår ju matchen i exakt vad man kan förvänta sig där Lyon spelar runt och vi bara ligger runt eget straffområde. Och sen lyckas vi göra 1-0. Men det är ju inte förvånande att de så småningom lyckas få in ett 1-1 mål och sen får vi vara glada för att kryss i slutändan. Men jag tyckte Lyon var betydligt bättre än vad jag hade föreställt mig. Jag var imponerad av dem, även om Peter tydligen tycker att de gnällde mycket. Men det är väl min sammanfattning. Och jag vill bara säga att här vill jag säga att Dawson är ju magnifik. Det är helt otroligt att man kan få en spelare som kommer från den nivån där han har varit och för 3,5 miljoner pund och han går in och dominerar på det sätt han gör både i Premier League och i Europa League när han hamnar i ett bättre lag. Det är en fantastisk värvning och spelare och personlighet för mig.
Dawson är fantastisk, det kan vi ju slå fast. Det kan jag också hålla med om. Faktiskt också var lite imponerad där och Lyon faktiskt var bra. Den där Aouar tyckte jag hade en del riktigt farliga grejer och sen var han duktig i den där paketa också. Det var ändå spelare som inte jag haft så bra koll på sen tidigare. Även om jag tycker att vi var bra. Alltså det var ju som du säger, för precis tvärt emot idag. En bra match mellan bra lag och Dawsons djupless passning och Antonio. Ben Rama var det, ett friläge ja. Där. Så att, ja, han var riktigt bra. Sen så, ja, utvisningen var, ja, det där jävla svanhoppet. Visst, Crestwood kan väl absolut anklagas för att själv ha satt sig i skiten där. Men alltså, ett jävla svandyk. Nej, det där provocerade mig så inåt helvete. Och sen, det var ju flera situationer där domaren kändes som att han var ute och svajade. Så det där får vi hoppas att det blir bättre. Vad tänker du, Peter?
Jag håller inte riktigt med. Jag tycker också att Dawson var riktigt, riktigt bra. Börja där. Jag tycker att vi gör en efter omständigheterna fenomenal andra halvlek. Tycker inte att det ser riktigt så bra ut som Uffe tycker i första halvlek. Det är möjligt att det är en match som är underhållande och trevlig att kolla på för den som inte håller på något av lagen. Men jag tycker att vi har ganska mycket att hämta på flera av våra tongivande spelare i första halvlek. Jag tycker till exempel att Rice inte riktigt är med där. Han spelar upp sig i andra halvlek, där är han ju riktigt bra. Men i första halvlek så är det lite mycket misstag. Och det är inte bara han, utan det är fler som gör det. Möjligt att det beror på att Lyon är bättre. Men jag kände att får vi bara till spelet ordentligt och är 11 på plan hela matchen så ser jag väl det här som mycket vinnbart i returen. Men jag tycker att vi har en hel del och som vi kan förbättra och där vi har procent att ta ut på flera håll i det här laget.
Jag håller med där om Rice och det var ju även kommentatorerna inne på att han var ju inte sig själv i framförallt första halvlek och verkade lite tagen av stunden. Sen om det är tillfällighet om man tappar bollen lite lätt i några 50-50 situationer så ser det sämre ut. Men, men jag tycker ändå att första halvlek är en riktigt bra fotbollsmatch. Sen är det möjligt att jag också är tagen av stundens allvar och tycker det är spännande så in i bomben. Men,
ja, men det är det ju, ja. Naturligtvis. Jag tyckte inte det behövde vara så spännande bara.
Nej.
Ja, men jag tänker så här i alla fall, att vi har förbättringsmån att ta ut, och jag tycker att, och det är inte förbättringsmån som är, om man ser till matchen till helhet, det är inte förbättringsmån som bara finns där rent teoretiskt, utan vi har spelare som har spelat så mycket bättre i så många matcher den här säsongen, och även ganska nyligen. Så ja, jag I can't wait for the replay.
Ja.
Nej. Jag hoppas också att man har väldigt mycket revanschlusta. För om vi går till den här utvisningssituationen. Naturligtvis så är det så här att den här Spurs-snubben, han känner handen på axeln.
Ja, men det är inte han. Det är inte han. Det är inte en Dombele, det är väl den andra.
Ah, okay. Ah,
Dembele.
Ja, Dembele.
Ah, jag tänkte fel då. Men ja. I alla fall, han känner ju handen på axeln. Och
absolut.
Då lägger han sig ju. Han gör vridningen, han förstärker den. Men han vet också att han har 75% chans att få till en utvisning i det läget. Mm. Och han får det. Det är ju bara att inse att all... Det vet ju också Creswell. Den sekund, den tiondel som han lägger handen på, så vet ju han också att jävlar, nu ryker jag. Det här skulle jag aldrig ha gjort. Och tyvärr då så är det ju det som... För i det läget så hade vi ju inte blivit räddade av något varrum heller, utan de hade ju bara sett att ja, handen sitter där, och sen så... Då är det utvisning 99% av gångerna, som oavsett att jag tycker att det inte ska vara.
Ja, ja.
Ja, verkligen. Och sen det kom ju så jäkla surt där, just för att jag tycker ändå mot slutet av första halvlek så hade vi spelat upp oss, hade väl en av våra bättre perioder under matchen. Så då, det kändes som att det var då som vi hade tagit oss in i matchen. Då kändes det jäkla surt att vi skulle åka på den där omställningen och en utvisning precis före paus.
Ja, visst är det. Men som vi genomför den andra halvleken med 10 man, det är ju oerhört
bra. Ja, det är excellent, och jag tycker Ben Johnson gör ett väldigt bra jobb när han kommer in där. Och vi kämpar ju stenhårt, men det är synd ändå att en riktigt potentiellt bra fotbollsmatch ska förstöras av en sån här ändå 75, 25, 50, 50 situation, ärligt talat.
Ja, han blir ju lurad. Alltså domaren blir ju lurad på hur lite... Alltså, fotboll är en sport där man rör varandra. Han tar ju inte tag i honom. Han rycker inte runt honom. Han lägger handen på axeln och där lägger han sig. Han hade inte behövt att lägga sig. Men det gör han. Och det får man. Alltså, det är så man gör. Så gör ju fotbollsspelarna. Tyvärr. Ja. Antonio hade ju aldrig ramlat, men han hade ju inte fattat att han skulle ramla.
Nej. Alltså... Han hade ju nästan chansen i andra halvlek att göra det. Men...
Ja, beast mode är på, och då springer man tills det inte går att springa längre. Mm. Oavsett vad som står i vägen. Liksom. Det är ju skillnad mellan de två personerna.
Ja.
Det är klart att vi hade blivit glada om det hade varit tvärtom, men tittar man ut rent fotbollsperspektiv så är det ett gult kort, inte mer.
Mm. Och sen för att fortsätta just ur ett rent fotbollsperspektiv, det är som du var inne på, alltså en bra fotbollsmatch som förstörs av ett rött kort, för att ett rött kort, en utvisning i det här läget, det förstör ju så jäkla mycket i spelet.
Ja.
Vi får vara glada att det inte var i straffområdet.
Ja.
Så ja, och att inte de lyckades få in mer än ett mål faktiskt på det spelövertag och det låga försvar som vi hade. Jag håller med Jesper. Vad hette han, sa du? Aurore eller någonting?
Aurore.
Ja, jag tyckte han var riktigt bra. Sen kom ju han in som sen spelade fram till målet, som var ju en spelare som vi själva var och ryckte i från Shakhtar Donetsk i det förlängda transferfönstret som vi skulle ta. Så att det var ju typiskt att han gick dit och hjälpte dem istället. Han var också bra när han kom in. Sen om vi pratar om, vi pratat en del om den här Sevilla-forwarden, om vi skulle köpa honom eller inte. Nej, men när man ser Dembélé som vi har förknippats med flera gånger, så är det lite klassskillnad, ärligt talat.
Ja, det är det.
Han är riktigt bra.
Sen, ja. Sen vet jag inte om jag längre vill ha honom efter det där. Men det är klart att det är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Det går inte så mycket att argumentera om det.
Han kan göra så mot Tottenham också.
Det får han gärna göra. Men det är klart att det var riktigt bra. Och med det sagt så är det faktiskt riktigt starkt hur vi hanterar. Jag tror du var inne på det, Peter. Men hur vi hanterar andra halvlek och faktiskt försvarar oss jävligt bra och samtidigt har möjligheten att gå upp om omställningen när vi har chansen. Så att där finns det all cred för inställningen, och med facit i hand, utvisningen och få med oss en poäng eller 1-1, det är ju ett jättebra resultat. Eftersom bortamål inte finns längre, så har vi alla möjligheter att ta det här.
Här, vi kommer till det.
Yes. Ja. Har vi något mer att tillägga om matchen? Ska vi gå in och prata lite om returen?
Kan vi göra för min del.
Ja, vi fick ju faktiskt in en fråga på det, så vi kan ta den på en gång. Jonas Eklöv, hur bedömer ni vår chans att gå vidare mot Lyon?
Ska vi sätta någon procentsiffra där var och en, tycker vi, eller?
Det kan vi testa.
Ja. Om jag försöker vara positiv, så tänker jag att vi har ju 3 chanser att vinna den här matchen. Vi kan vinna på ordinarie tid, vi kan vinna i förlängning och vi kan vinna på straffar. Sen det jag är orolig för, det är att jag var hyfsat imponerad av Lyon även innan vi blev en man mindre. Så att jag är rädd att det här blir tufft. Jag säger att vi har 30-35% chans att gå vidare.
Peter, vill du köra?
Jag säger att vi har 50% chans att gå vidare. Det kräver naturligtvis en,
att vi vinner,
en viss höjning av insatserna. Men jag tänker att vi är lite förbannade efter den här matchen. Jag tänker att vi känner oss lite lurade och att vi på något sätt gick på den lätte. Och att nu jävlar. Och så tänker jag att Rice ska göra säsongens bästa insats. Och så säger jag 50%.
Då sticker jag ut hakan lite och säger att vi har 60% chans.
Oj.
Nej, men alltså, jag har all respekt för Lyon och jag tycker verkligen att de gjorde bra och vi behöver höja oss i returen. Men jag tänker också att jag tror att deras spel kan passa oss ganska bra. De tycker om att ha boll, de kommer försöka föra spelet. Jag tror att ett urladdat och urstarkt West Ham med hungriga spelare som Antonio och Bowen på topp kommer att visa Lyon att de kommer visa sin styrka, sin snabbhet. Jag tror att vi kommer kunna kontra sönder dem. Sen kommer det bli en tuff match. Men jag tar hellre att spela borta mot Lyon med 11 man i 90 minuter än spela hemma med en man kort i 45 minuter. Och som det såg ut i torsdags så tror jag faktiskt att vi kommer klara av att ta dem över 90 minuter. Om inget oförutsett inträffar. Så att jag känner mig positiv.
Ja, men det är härligt att ha sådana fantastiskt positiva pollkamrater, måste jag säga. Jag är ju mitt vanliga jag.
Ja, nej, men jag vill vara positiv. Jag vill tro på det här. Och jag tycker också att det finns goda argument för det.
Lyon har väl haft ganska på slutet nu ganska svårt just på, eller svårt, men haft en sämre period på hemmaplan. Släppt in rätt mycket mål och sådär, så att det hoppas vi väl att vi ska kunna nyttja till vår fördel.
Ja, det gäller att vi är på tå och slår våra passningar rätt och inte så som vi höll på idag.
Ja, så är det ju naturligtvis. För spelar vi som idag så kommer vi ju naturligtvis inte. Då är det ju 5-0 i häcken och ja, respass.
Ja, det 100%.
Så att det är ju definitivt. Så det krävs ju Det krävs naturligtvis någonting alldeles speciellt i den här matchen.
Ja, vi måste vara på topp. Men jag tror också att det är därför vi var... Jag tänker att det är därför vi är så dåliga idag. Att vi liksom inte klarar av
att höja oss till den nivån. Vi hoppas att vi nivån. Ska ladda upp det till nästa match.
Ja, men jag tycker ändå att vi har gjort det tidigare. Alltså, vi har haft, under hela säsongen har vi haft svårt de här omgångarna direkt efter Europa League. Så att jag tänker att det är väl ett lärande att hantera både cupspel och ligaspel utan att ligaspel den saken skulle bli lidande. Jag tror vi klarar det för att vi gjorde det mot Sevilla. Jag tror vi kan göra det igen.
Ja, det är det som kommer att krävas. Någonting i stil med vad vi presterade mot Sevilla i andra matchen. Ja, det ser jag fram emot.
Det är spännande.
Det är mycket trevligt.
Och efter omständigheterna så får man ju säga att vi har ett väldigt bra utgångsläge. En man utvisad då i en hel halvlek och vi har ändå med oss ett oavgjort till nästa match. Vi får ta det positiva och det är det positiva.
Ja. Det kunde varit 3-0 game over. Det blev inte, och det tror jag också kan ge oss ett psykologiskt övertag. Att Lyon kanske känner att de hade chansen här att verkligen koppla greppet men inte lyckades göra det.
Kan vara också.
Ja, och sen så efter Europa League-matchen har vi återigen en sån här veckomgång. Alltså, är det för tid att nämna någonting? Det är väl Burnley vi möter sen bara.
Burnley på söndag.
Direkt efter resande. Det känns ju som att efter dagens matchen är vi inte alltför positiv inför hur det ska gå, men vad tror ni?
Ja, det är ju en match vi måste vinna den om vi ska hänga med på något sätt i racet. Det här är en av de matcherna som behöver tas. Samtidigt så vet ju de också det är deras snart sista chans. Tåget har snart gått för dem också.
Men kan de förlora mot Norwich när de är i det läget som idag? Och om vi inte har spelat 120 minuter och är helt emotionellt slut så ska vi ju ta denna matchen bara på bättre klass. Så enkelt är det, ärligt talat.
Ja, så ska det faktiskt vara. Vi ska vara ett bättre lag än vad de är.
Ja.
Är det något mer att säga om det eller ska vi gå in och ta lite frågor?
Ja, det är så mycket som avgörande både vad det gäller skador och
dräneringen.
Ja, precis. Dräneringen emotionellt på ena eller andra viset. Så att det är först då man kan faktiskt avgöra vad man kan förvänta sig.
Jo, men det är samma sak när vi redaktionen skriver in för rapporterna. Det brukar vi, i alla fall jag brukar ju vänta med dem tills Mois haft sin presskonferens. Det är ju liksom precis alltså sista dygnet innan. Och det förstår det man faktiskt verkligen kan ha man faktiskt vet förutsättningarna inför matchen.
Ja, precis.
Ja, men ska vi se på frågorna som har inkommit?
Det tycker jag. Och de här, vi har ju två som är lite mer diskuterande. Vi kan väl ta dem sist då?
Ja, absolut. Vi kan börja med en kommentar från Erik Svensson. Det är helt enkelt ett utropstecken. Antonio måste vila.
Ja.
Ja, nu blev han ju utbytt ganska tidigt idag. Och det var väl det närmaste vila vi kommer, ärligt talat.
Han fick i alla fall hoppa över landskampen
senast. Ja. Absolut. Vi kan bara hålla med Erik i den här kommentaren.
Ja, det är helt riktigt. Men det får vi hoppas att han faktiskt nu får vila till på torsdag. Jag har gott hopp om att vi kommer få se samma Antonio som i torsdag.
Ja, vi räknar med det.
Ja. Anders Moberg, klarar vi topp 5 med omgångarna som är kvar? Den skrevs alltså före avspark i dagens match.
Jag kan rekommendera, vad heter han sa du?
Anders Moberg.
Jag kan rekommendera Anders att lyssna på avsnittet som heter Kristallkulan så har han svaret där.
Ja, det ser tufft ut. Vad har vi kvar? 6 matcher.
Och vi har Chelsea borta, Arsenal hemma kvar bland dem.
Ja,
och City hemma.
Och om vi ska ta någon form av realism i det här, West Ham Burnley är ju en, där behöver vi 3 poäng. Chelsea, West Ham, Chelsea borta, tar vi inga poäng. Arsenal hemma, ja, det behöver vi ju vinna då om vi ska ha något med det att göra. Men det är väl tveksamt att vi klarar det, va? 1 poäng.
City kanske. Hemma, 0 poäng.
Sen har vi Norwich borta, det är ju 3 poäng som måste ge till där. Så det är City hemma, det är 0. Och Brighton borta, 3 poäng. Då är det 10 poäng, vi 9-10 poäng. Och idag har vi 51. Då landar vi på 61. 61 räcker ju aldrig. Förra året hade vi 65.
Ja.
Så går vi rent i de sista matcherna här, så får vi 18 poäng, va?
Ja.
Då skulle vi hamna på 69. Då kan vi börja. Då är vi med. Men
vi får vara ärliga. Nej, vi är inte med i topp 5. Det är bara att glömma. Kan vi slå oss som topp 6 och i sämsta fall komma topp 7, så är jag väldigt nöjd.
Ja, det är samma här. Sen så
ja, beror som det ser ut nu, säger jag också.
Ja, ja.
Absolut.
Ja, det blev ju, alltså det där spelschemat, det är tufft alltså. Det är så att vi kommer inte ta, alltså det känns som 10 poäng nästan är max. Nu känner jag mig lite negativ här, det går inte riktigt ihop med vad jag satt nyss och så, men.
Fast du var positiv till att gå vidare i Europa, och tar vi 10 poäng till här och går vidare till i Europa, så är det ju ändå ganska, ja, ganska okej ändå.
Jag tycker det. Vi måste vara realistiska också utifrån truppen vi har och framförallt vad klubben var för bara någon säsong sedan, väl på att åka ur. Men det är klart att det är alltid så att man vill ju ta kliv hela tiden, så att det vore ju trevligt om vi kunde fortsätta göra det och fortsätta med Europa framförallt. Mm. Ja, ska vi till nästa fråga. Mm. Kan vi ta Urban Dahlman? Att Dawson är ett fynd är väl alla överens om. Likväl som att vi haft en historia av att värva den totalt motsatta spelartypen, det vill säga hög transfer, hög lön och tillför inget. Men vilka övriga fynd har vi gjort under 2000-talet?
Jag glömmer så jävla fort så att det inte är sant. Men vi kommer in på honom igen senare. Men jag säger att Payet var ett fynd för 11 miljoner pund eller någonting liknande. Och sen har väl Zuzek varit ett fynd, Rice varit ett fynd. Där finns några stycken, Bowen är ju ett fynd. Om man bara tittar på den senaste tiden, så att där finns några fynd till.
Mm.
Jag tror han, du nämnde först där, var lite dyrare än så. Men han var ju definitivt inte enligt... Vi köpte inte honom enligt den ordinarie prislistan i alla fall. Med tanke på vad han presterade sen.
Nej, alltså han blev nästan topp 10 Ballon d'Or.
Ja.
Ja, han var världens bästa spelare den säsongen.
Mm. Så för de pengarna på den kvaliteten. Men sen Tofale, Dawson, det är väl också i och för sig ganska samtida. Men sen, jag tänker lite, Jussi Eskeläinen kostar väl inte mycket och var ändå stabil i mål under några säsonger.
Mm.
Ja, och går man längre tillbaks så är det klart att det finns spelare. Det var väl någon som kostade 100 000 pund eller vad var det? Eller 1 000 pund, nej. Någon som ligger dig varmt om hjärtat där, Uffe?
Sa du nu att...
Har vi inte en spelare som var väldigt billig som vi köpte för rätt så länge sedan som ligger dig väldigt varmt om hjärtat?
Ja, du tänker på Allan Devonshire, 5 000 pund från South Hall. Vi kommer in på honom senare också idag. Men nu var det 2000-talet och då hamnade vi lite
på bak. Jag hade inte sett den här frågan innan så att jag... missade den parametern.
Den kom nu as we speak, så att säga. Så att, Urban, vi har inte riktigt förberedd oss på den här. Ursäkta det. Ska vi till nästa fråga?
Ja, det kan vi ha.
Pertti Viljanen, den här kom också nu medan vi spelar in. Vad tänker ni om dagens oerhört bleka match? Att ställa upp med den så kallade bästa elvan och få ut så lite. Moyes höjs till skyarna när vi vinner, men jäkla vad jag tycker att han är skyldig till att truppen är sliten när han så kategoriskt spelar samma spelare typ hela tiden. Spelarna får fan rannsaka sig efter en sån här insats. Miljoner i veckan tjänar det, men springer sig knappt svettiga. Så, nu ska jag lugna ner mig.
Ja.
Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är klart att, att det finns ju något, det är ju någons fel att vi har en så tunn trupp som vi har, naturligtvis. Men med den tunna truppen så sitter vi här med det vi har på bänken, och jag ser väl egentligen ingenting på den bänken som då, det skulle väl vara om man skulle ha spelat Ben Rama då, från start. Men bänken består ju av vilka det var som var med.
Ja, men du har ju en hyfsad bänk utifrån våra, men det är ju...
Ja,
det är
men jag menar, det är inget och... som... Skulle Diop ha gått in då? Ja, det var ju en spelare som i alla fall jag var överens med mig själv om att jag aldrig mer ville se i laget här för 2 månader sedan.
Men jag, tror inte Pers menar idag, utan jag tror han menar generellt, och jag säger ju som jag har sagt flera gånger, det här är ju ett samtal mellan tränare, spelare, coacher, fitnesskillar, är du redo, är du inte redo, hur känner du dig, vill du inte. Det här är i kombination mellan ett antal spelare, även om Moise naturligtvis tar det sista beslutet. Vi har för tung trupp. Vi behöver spela de här spelarna ifall vi ska försöka slå oss in i Europa och spela i Europa. Det är inte mycket mer snack än så.
Jag tror inte att det finns något sånt samtal faktiskt, för det finns för få spelare för det. Han är väldigt klar med vilka som är hans första, och där har ju Perti rätt i sin kritik naturligtvis. Det borde finnas fler spelare som kan gå in och spela, men av de vi har på bänken så är det ju, jag ser ingen, Fredericks, Masuaku, Johnson, ja Johnson kanske, Kral, Jarmolenko, det är ju ingen av dem som vi tänker så här, fan också att inte han spelar, det hade gjort skillnad. Det hade det ju inte.
Nej. Fast jag säger ändå, Peter, att om du inte som tränare sitter ner med Zuzek som springer så mycket som han gör och frågar hur fräsch han är och hur han känner sig, om han är redo, då är det tjänstefel för mig. Ja. Jag är helt övertygad om att man har ett sånt samtal.
Eftersom Zuzek spelar alla matcher oavsett hur han presterar, så tänker jag att det samtalet måste vara på väldigt låg nivå i så fall.
Eller så säger Zuzek att när jag känner mig redo.
Ja, fast då borde ju i så fall Moise ha genomskådat det i det här laget.
Fast jag säger fortfarande att det är inte Zuzek som egentligen ska vilas. Det är snarare Antonio. Antonio behöver vilas. I övrigt så vet jag inte. Lanzini hade ju vilat nu. Jag tyckte han var usel idag till exempel. Och det är klart att han kanske fortfarande befinner sig i en snurrande bil mentalt. Men jag kan inte säga att det är, förutom Antonio, att jag har sett spelare, ja möjligtvis Rice just nu också ärligt talat, som känns trötta. Titta på Dawson, han borde ju vara helt slut. Han är över 30 och springer omkring som om han vore 20 och bryter näsan och fortsätter spela. Jag hoppas verkligen de för de här samtalen, annars är det tjänstefel för mig.
Ja, fast det är ju helt meningslöst att föra samtal. Där är jag helt med Perti. Det är ju helt meningslöst att föra de här samtalen eftersom det inte finns något alternativ ändå. Vem ska vi ta in?
Ja, men vem ska spela? Ja, men det är ju en ytterback i Fredrik eller Jonsson. Och sen så är det ju möjligtvis då Vlasic, Ben Rama någon gång. Det håller jag med dig.
Och det har ju inte förändrat någonting i den här matchen i alla fall. Och
nej.
De flesta matcher som vi ser ut så här.
Där håller jag med dig helt och hållet. Absolut.
Däremot så tänker jag att, jag menar, nu gjorde han byte i 57 eller vad det var idag. Ja, han fick ju ett byte då som han inte hade tänkt i första halvlek. Men han gjorde ju ett taktiskt byte i 57 tror jag det var. När han tog in Ben Rama. För att där hade han ju ett alternativ som man såg som tillräckligt lika bra. Eller kanske till och med bättre än den han bytte ut. Mm. Men han gör ju inte de byterna om man inte ser det. Han gjorde även Lasic-bytet relativt tidigt, men det var väl för att han hade gett upp då.
Ja, det var det, för det var ju väl för att vila
Ja,
antagligen så det gick ut
precis,
då, va?
precis.
Och Lanzini var ju inte bra, så det var också ett naturligt byte tycker jag.
Ja, absolut.
Nej, jag tror ändå Pertti var lite förbannad just där och då när han skrev detta, precis som vi var när vi började sändningen.
Ja. Och det är fullt förståeligt och det skriver han ju själv också att han är nog, han skriver väl i affekt så att säga och det är klart som fan att man är både förbannad, både arg och besviken efter en sån här insats. Det har man, det har vi fan rätt att vara.
Ja,
Ja.
absolut. Absolut.
Samtidigt som jag tänker så här då att ja, alltså det har han rätt i, men jag ser inga alternativ.
Nej.
Och den naturligtvis som man ska skylla för att truppen är byggd som den är, ytterst ansvarig är ju Moise, självklart. Men än så länge så ligger vi fortfarande sexa, eller vad?
Ja, precis.
Och vi kom femma
Sexa
förra
fjol.
året, sexa förra året.
Ja.
Vi är ju uppe på nivåer där vi aldrig har varit två säsonger i rad innan. Skulle vi placera oss sexa i år också, då är det väl det den bästa sekvensen vi någonsin har
Ja,
haft
det är det. Det är det.
i åtminstone i
I
Premier League.
särklass. Ja, även innan.
Ja.
Även innan. I
Så att
särklass är det.
någonstans så har ju också Moise förtjänat en hel del av den här hyllningen som man får. Naturligtvis kan han också kunna få kritik, men jag ser inte riktigt vad vi skulle ha gjort, eller vad han skulle ha gjort till den här matchen.
Tar du
Nej.
bort tredjeplatsen så har vi ju en femteplats i slutet på 90-talet med Harry Redknapp. Sen har vi ju sjätteplatser som bäst, 72, 73 och någon annan gång. Men det har ju aldrig varit en kontinuitet att vi haft en sjätteplats ett år och sen så är vi sexa, sjua året efter. Utan då är vi ju 14:e igen helt plötsligt. Så att du är helt rätt på det att vi har aldrig haft. Blev vi sexa, sjua är det fortfarande den bästa sekvensen vi någonsin har gjort. Vi blev väl sexa när vi gick upp 57, 58 och så blev vi sexa 58, 59 också tror jag. Vi hade tre världsmästare i laget i slutet på 60-talet och vi lyckades inte komma bättre ändå. Så att nej, det här, jag säger fortfarande att vi har tagit enorma steg de sista åren.
Absolut. Och sen finns det naturligtvis förbättringsmån.
Ja, och sen
Och det är skönt att veta.
är det klart att man är besviken när man ser en sån här
Ja.
match som vi ser idag.
Exakt så.
Ja. Innan du drar vidare Jesper ska jag bara säga att nu har jag letat reda på här. Den gode Pet kostade 10,7 miljoner pund när vi köpte honom.
Okej, jag hade hört 15, men du har nog rätt i det.
Ja, 11, 11, 11 var min gissning, men 10,7.
Hyfsat pris.
Ja, det får fortfarande säga att det var ett fynd.
Ja. Sen har väl marknaden eskalerat lite, så 10 miljoner då är väl inte vad 10 miljoner
Nej,
är idag.
det går inte att jämföra överhuvudtaget. Men utifrån vad han blev, både Ballon d'Or, näst bästa spelare blev han utsedd till i ligan, även om jag tyckte han var bäst. Och dessutom som han dominerade i EM på sommaren också.
Ja, helt klart.
Ja, det var väl så att vi utnyttjade en situation där också, va?
Ja, Marseille
Han
hade ont om
hade
pengar.
rätt ont om pengar, ja. Precis.
Absolut,
Men det
så är
hade
det.
ju andra kunnat gjort också. Det gjorde
Ja,
han inte.
så är det, absolut.
Ja, en sån spelare det varit trevligt att ha in igen. Även om vi har ett jättebra lag, alltså, när alla är fit for fight, så att säga. Så att.
Ja,
Och
absolut.
det är också som är lite trevligt nu, att nu är det ju verkligen, jag vet att du har pratat om det tidigare också, men nu är det ju verkligen ett lag på ett helt annat sätt. 15-16 var ju en spelare i stort sett.
Men vi hade hyfsat lag då också.
Det hade vi, Lanzini var ju med redan då till exempel.
Ja, och vi hade Reed i försvaret och vi hade
Han var bra.
Sacco och
Oh.
Nobel, din favorit.
Ja, absolut.
Ja, ja.
Och den säsongen, i sin prime också.
I den säsongen tycker jag fortfarande att det är skandal att han inte blev uttagen i landslaget.
Mm. Ja, precis.
Fy fan vad bra han var det året.
Ja, det var han.
Ja, fina minnen.
Ja.
Mm. Ska vi gå vidare nu?
Yes.
Ja, då kan vi ta Claes Åkessons fråga. Vi kan börja i en annan ände. Han har flera frågor. Vi kan börja i en ände. Han ställer en fråga till dig, Peter. Har du sett målet i Marseille?
Spökmålet, menar ni? Den struten som ingen skjuter.
Alltså, han får inte ens kred när han spelar i andra lag. Han vill ju dessutom ha ett perfekt uttal från Peter, så jag en vidare kommentar där.
Ja, men ni hörde min franska alldeles förut. Jag uttalade Lyon.
Ja, ja.
Så att ni fattar ju.
Ja, det är ett fullständigt magiskt mål som Payet gör. Och för er som inte har sett det, så googla upp det, för det är helt otroligt.
Ja, makalöst. Vilket ja. Är helt fantastiskt. Oj, vad snyggt. Mm, ja, fotbollsgodis.
Verkligen.
Mm. Ja, det var lite kuriosa. Men till Claes huvudfråga. Han fortsätter på förra veckans tema. Välj en spelare från varje lag i botten av tabellen. Plats 20-16 som ni måste värva till West Ham. Det var det.
Ska vi börja bakifrån då och ta lag för lag?
Det kan vi göra.
Jag vill bara sätta fast premissen här. I det här...
Vi ska inte peta någon, Peter.
Precis, för det finns ingen att peta.
Nej, vi ska bara plocka in. Nej, det är därför som Claes är klok och inte säger det. Utan vi ska bara bredda truppen just nu. Så känner jag frågan.
Ja, jag tror också det. Och det är rätt schysst, för att annars hade vi försämrat laget.
Ja, precis. Men om vi börjar med Norwich då?
Jag har ingen.
Mm. Jag tar in Max Aarons.
Ja, och jag plockar in Pukki, för han visar att han gör mål i Premier League och vi behöver en forward. Så att Pukki är såklart för mig.
Och jag chansar på Aarons som en ung ytterback som kan ha framtidspotential.
Ja, Cantwell, spelar han fortfarande i Norwich?
Oklart.
Ja, för att annars, det var ett namn jag tänkte på spontant, men jag plockar Pukki ändå. Bra.
Watford?
Peter, ska du börja?
Ja, det finns två som är intressanta.
Dennis och Sar.
Eller Dennis. Ja, ja, precis. Och jag tar Sar då.
Ja, jag tar också Sar där.
Ja, jag tar Dennis. Burnley?
Ja, då får du börja där.
Ja, då tar jag Dwight McNeil.
Okej. Okay. Som vi har varit intresserade av faktiskt.
Ja, precis.
Jag plockar Tarkowski där.
Här finns det, han hade jag aldrig tänkt på, din snubbe där, Jesper. Men här ser jag att det är tre som jag skulle kunna tänkt mig. Det är Tarkowski, Mi och Pope. Men jag hade också gått på Tarkowski.
Som vi också har varit intresserade av.
Ja, absolut. Och det är väl därför.
Ja, men visst. Everton då? Uffe, vill du börja?
Ja, kan jag göra. Där... tror jag ju att de flesta plockar Richarlison eller Carlton Lewis. Men jag tar faktiskt han som gjorde mål igår, den unge Anthony Gordon. För jag har varit imponerad av honom länge.
Jag var i valet och kvalet med Calvert-Lewin och Richarlison. Och jag valde till slut Calvert-Lewin för att han är lite yngre.
Ja, jag tar Calvert-Lewin också på grund av att jag helt enkelt har gillat det jag sett av honom bakåt i tiden.
Och Leeds då?
De har tre spelare som jag skulle vilja som jag skulle kunna tänka mig, och det är Phillips, Rafinha och Bamford. Och här väljer jag Phillips.
Jag har samma, jag Phillips och Rice tillsammans på ett mittfält, precis som i landslaget, och Phillips har vi också varit intresserade av, precis. Så att Phillips är mitt val också.
Jag var inne på Phillips, men jag landade in i Rafinha.
Japp.
Ja. Då har vi kommit fram till sista frågan, men den är rätt lång och mycket diskussion, så att vi tar Det är från Martin Lundberg. Han vill ha favoritarenor som ni har besökt på plats. Upton Park får inte nämnas.
Ja, då borde det vara två frågor kvar.
Ja.
Bägge från Martin Lundberg och den andra är ju den som är den långa diskussionsfrågan. Denna borde vara ganska snabb ändå. I östra, pratar han överhuvudtaget?
Vänta, jag kan läsa upp det också. Jag tänkte att jag ska ta det lite stycke för stycke. Men Martin fortsätter med resonemanget. När man gör en helg i östra London och man vill se mer än West Ham, vilka klubbar i östra London rekommenderar ni? Orient är ju ett stenkast bort, men finns det något skönt conference eller amatörlag man kan avnjuta på plats? Nämn gärna även tunnelbanestation man ska kliva av vid.
Om man börjar med den första, och jag säger fortfarande att du har glömt bort den stora frågan. Men,
jag väntar med den bara.
Ja, det är bra.
Så att det inte blir rörigt.
Ja, nej. Då säger jag mycket enkelt. Den bästa arenan, ifall man inte får nämna Upton Park, det är Craven Cottage. Det är inget snack om det ifall du är och tittar på fotboll i London för mig. Den är så otroligt mycket bättre allt annat jag upplevt, så att det inte är sant.
Mm. Jag har faktiskt bara varit på Old Trafford. Förlåt Peter, jag har bara varit på Old Trafford utöver West Ham, så att det var ju precis häftigt, men jag har inte så mycket att tillägga där. Peter, nu, varsågod.
Nej, jag har inte heller varit på Craven Cottage. Jag gillade Sellers Park när jag var där. En tight liten arena med, tänkte säga att det var träbänkarna som var kvar, men trångt och jävligt när man kom in, gemytligt utanför. Den tyckte jag var bra. The New Den är inget att rekommendera. Och nu är ju inte White Hart Lane kvar längre. Så att, men det var heller inget att rekommendera sådär.
Nej, jag har varit på White Hart Lane och Highbury också. Tycker jag inte heller att de är bättre. Sen har jag varit på Loftus Road. Och sen någon lite längre ner i ligasystemet. Men det är, som återigen, Craven Cottage är nummer ett för er som inte har varit där. Så nu vet jag att de håller på att bygga om och har byggt dem länge. Och det förmodligen förändras. Men det är, när det var träläktare där, första gången var jag där 82. Och sen har jag varit där nog 5-6 gånger efter det. Magisk arena.
Ja, sen ligger den ju så fint.
Ja, den ligger precis vid Tepsen som du är inne på här. Så att det är helt riktigt.
Så att, ja. Men den hade jag gärna åkt till. Det har bara inte varit rätt läge.
Jag har varit på Stamford Bridge också. Den är ju riktigt tråkig, ärligt talat, även om de har trevliga pubbar utanför.
Och någon lig.
Dagenham and Redbridge är ju den man ska nämna. Det finns ingen tunnelbana dit, vad jag vet, utan det är tåg. Bromley är också där, men jag vet att jag kan inte tunnelbanestationerna så väl. Bromley by Bow finns det ju en tunnelbanestation som heter, då ska vi gissa att den ligger hyfsat nära.
Ja, det skulle den ju kunna.
Ja.
Om det inte var där de startade upp och sen fick flytta till...
Precis, så är det. Ja. Men, nej, men då säger vi Bromley och Dagenham och Redbridge och sen så Leighton Orient naturligtvis.
Mm. Sen tror jag att Lundberg själv har rätt bra koll på det här faktiskt.
Han vill bara höra vad vi tycker.
Han vill bara sätta oss på pottkanten. Men det där fick han chi. Ja, förutom det här med våra kunskaper om vilken tunnelbanestation man ska gå av på. Mm,
precis.
Jag tänker så här, det finns flera.
Ja, det beror på vilken pub man vill på emellan.
Precis.
Precis som man kunde gå av vid Upton Park, men man kunde också gå av på Plaster ifall man ville gå på någon trevlig pub där borta.
Men frågan besvarar med det i så fall, för nu kommer vi till den frågan i så fall, Uffe, som jag tror att den som vi kanske ser mest fram emot här. Ska vi ta den?
Ja, det tycker jag.
Mm. Skulle ni vilja vara snälla och sätta ihop ett lag med era absoluta West Ham-favoriter genom tiderna? Laget ska spela klassiskt 4-4-2 alla Janne Andersson. Den som lämnar Alan Devonshire utanför kan börja följa Spurs.
Ja, då behöver inte jag följa Spurs eftersom alla vet att Devonshire är min absolut största favorit. Ska vi ta det spelare för spelare, alltså position för position?
Det kan vi göra.
Och då börjar vi med målvakt och då är det väldigt lätt för mig att säga Phil Parks där.
Alltså, nu kom den här, de här frågorna. Jag har inte sett dem så tidigt, så jag har inte, jag har nog gjort den här lite lätt för mig. Spelare som jag har sett och som jag kommer ihåg att jag har sett, och inte spelare som jag kollade på tips extra på 80-talet. De har inte gått med. De har jag naturligtvis läst om och har koll på och sett i efterhand på videos och sånt där. Men de hänger inte med i min... Jag väljer faktiskt Fabianski.
Jag ska väl nämna att jag är helt på din linje också, Peter, för att jag har tagit ut en legendar elva som vi kan säga, men det är ju bara utifrån spelare som jag vet var bra, men det är ju 20-30 år i vissa fall innan jag ens var född, och det, jag tycker liksom att det blir lite tråkigt om jag ska sätta ut min och säga att det var mina favoritspelare när jag aldrig ens har sett dem spela live liksom. Så jag går på dem som jag har en relation till, så att säga, och då landar jag in i Adrian.
Mm. Ja, och då ska jag bara säga att jag har ju gått på förutsättningarna och inte vad jag har sett. Utan jag har två spelare med som jag inte har sett live. Resten har jag sett live. Mm.
Ja, vi har bara inte gått igenom vad vi, vi har inte gjort upp det tillsammans. Om man nu ska säga till Lundberg varför vi har gått på det här.
Lite olika förutsättningar.
Ja.
Mm. Ja. Då var högerback då.
Ja. Ska jag börja?
Varsågod.
Här har jag valt Thomas Repka. Helt och hållet på attityd. Här kommer ingen jävel över bron.
Vad säger du, Jesper, då?
Jag går nog på hans landsman. Sofall.
Ja, Sofall.
För något år sedan hade jag sagt Christian Daly, men nu går jag på Sofall.
Ja, och då tar jag ju en som ni aldrig har sett live, men som är en av mina absoluta favoritspelare som jag dessutom träffade för 2 år sedan. Ray Stewart.
Mm.
Vi kommer ju in lite i generationsfrågor här också, framförallt som ni går på spelare som ni har sett.
Mm. Självklart
är det så. Och din elva kommer naturligtvis att ligga betydligt närmare än... En all time West Ham legendar 11, självklart. Det kommer att vara flera spelare på min lista som inte ens är nära en sån, som bara är med för att jag själv har när jag nu satt i soffan.
Precis, jag tror Martin köper det och tycker bara resonemanget är intressant ändå.
Mm. Precis. Det är ju faktiskt kul att vi har lite olika generationer också, så att det är väl kul att vi kan lyfta det. Ja. Men sen ska jag säga att jag var lite otydlig. När jag sa live så menar jag att jag sett dem i direktsändning. Jag har inte sett alla de här spelarna på plats. Jag ska bara säga det. Men just att jag vill ha en relation till dem, att jag har sett dem så här. För att det känns jättefel om jag ska sitta här och prata om Bobby Moore, som jag vet var helt fantastisk, men som jag aldrig ens fick se i sin prime.
Men bara för ordningens skull, ska vi säga vilka år vi är födda? Jag är ju född 61.
74.
92.
Ja, så det är verkligen en generationsfråga där.
Mm. Ja.
Mm. Och så... ja.
Det är roligt. Ska jag ta vänsterbacken då?
Det kan vi göra. Och där kommer vi att ha samma, många av oss. För jag har ju Julian Dix där.
Mm. Det finns inget alternativ.
Mm. Nej. Jag har faktiskt bytt nyligen. Jag hade också sagt Julian Dix, men jag har bytt Laren.
Ja.
Då har vi mittbackarna. Ska vi ta en i taget?
Det gör vi.
Då börjar jag med James Tompkins.
Mm. Okay. Fint val.
Jag älskar honom.
Mm. Vad säger du, Peter, då?
Ja, här har jag valt världens härligaste hår.
Ja, Christian Daly.
Ja,
ja.
Absolut ingenting med, den har ingenting med kvaliteten på spelaren att göra. Det har med kvaliteten på läktarsången.
Ja, och den är suverän för de som kan den, annars kan ni googla den.
Ja.
Ja. Och då tar jag ju den som är tråkig då, eftersom jag har gått med lite andra kriterier, och det är ju Bobby Moore tar jag ju här. Mm. Och det är en av de två jag inte har sett själv live. Mm.
Och han ska naturligtvis med på alla de här.
Det är klart han ska. Ja. Det är klart han ska. Ja. Alltså, vi kan inte ens nämna liksom en West Ham 11 genom tiden och inte nämna Bobby Moore, så är det bara.
Självklart.
Mm. Mm. Nästa mittback då.
Då kan jag börja där, och då säger jag Alvin Martin.
Mm.
Det är fotbollsgodis. Mm. För de smäckra brytningarna. Mm.
Verkligen.
Ja, fantastisk spelare. Och du då, Jesper?
Winston Reid. Mm.
Han var oerhört bra under fram tills sin sista skada.
Ja. Jo, men han och Tompkins var ju liksom det mittlåset som var så viktiga för oss i början där, när vi skulle ta oss upp till Premier League igen och etablera oss där. Så att, de är liksom viktiga för mig, så att säga.
Och här plockar jag ut de sista säsongernas stora fynd, Dawson.
Mm. Ja, det är, och jag måste säga, jag blir oerhört glad att du plockar ut honom, Peter, för att han kommer ju vara en kultspelare för West Ham i alla tider, för oss som har varit med de här åren.
Mm. Verkligen.
Mm, kul, jättekul.
Bra val.
Då har vi satt försvaret då.
Ja.
Jag tror mitt har mest problem med att hålla tätt för mig. Ja.
Så ska det vara. Mm. Alltså det är kul just att kunna gå på favoritspel och inte nödvändigtvis den som är den bäst.
Mm. Precis.
Mm. Mm. Hur vill jag, ska vi gå från vänster till höger?
Går vi från vänster till höger så blir det lättare, så det tycker jag vi gör.
Mm. Då kan jag börja med att säga att jag tog ut Matthew Edrington.
Oh. Han är lätt att glömma bort.
Ja, han var en tidig favorit för mig. Det var...
Mycket bra. Vad säger du, Peter?
Från vänster till höger så jag plockar med en samtida spelare till här. Så de är sammanlagt fyra i laget. En i varje lagdel. Jag går på Fornals här. Maratonlöparen.
Mm. Härligt.
Trevligt. Och jag plockar då naturligtvis, eftersom jag inte vill hålla på Spurs, Alan Dempsey. Det är det första namnet jag sätter upp på min legendarelva. Så är det bra.
Mm. Ja. Det är en sån spel förstås här efterhand, hur stor han var.
Det är inte... Japp.
Det är bara att gå ut på YouTube och titta. Det var en sån magisk spelare som vi var inne på. Köpte för 5000 pund från Southall. Han var väl truckförare på någon fabrik där. Och kommer in och gör 9 landskamper för England. Och titta på målet i FA-cupfinalen 1980. Det är ju hans förarbete helt och hållet där. Nere på vänstersidan. Så att, ja. Och han gjorde dessutom mål i semifinalen mot Everton också. Så att, här kan jag hetsa upp mig länge för det.
Det är härligt.
Ja.
Ja, fantastisk spelare.
Mm. Då är vi framme i centrala mittfältet.
Ja. Och jag kom på att jag sa fel förut. Jag har ju en femte spelare också.
Rice,
naturligtvis. Oj, ja. Och faktum är att jag... Ja, nej. En Rice. Mm.
Och då kan vi ju ta den defensiva där av de två. Rice är den spelaren som gjorde mig mest ont att inte få med i mitt lag. Utan jag väljer ju att sätta Billy Bonds på en lite defensivare mittfält där.
Ja, det är inget att prata om det heller. Han får göra en 500 matcher till Rice innan han petar Bonds.
Ja, det blir tufft i varje fall ett tag till. Vad har du, Jesper?
Ja, ja. Jag har Mark Noble.
Ja, inte förvånande heller.
Nej, kungen. Men Rice kommer väl komma in här så småningom, så att säga. Ni behöver inte oroa er.
Då hör vi ju redan att vi var och en har fått med våra egna favoritspelare. Peter Dix, och du Noble och jag Delicy.
Ja.
Ja. Ja. Då har vi en mitt till då.
Ja, ja. Och jag måste då erkänna att jag kan ju inte räkna. För här har jag en sjätte från dagens.
Ja, okej.
Okay. Mark Noble är naturligtvis med. För några år sedan, 20, då när vi sista säsongen på Upton Park, den säsongen vi pratade om förut när han borde ha varit med i landslaget, då tänkte jag så här, allvarligt talat, låt honom skriva ett kontrakt som är så långt han vill och så bara har vi kvar honom. Jag kan inte ens tänka mig ett lag utan honom, eller en klubb utan honom. Nästa år är vi där, då finns han inte i eller på en bänken eller i på gräset. Naturligtvis har han blivit sämre de senaste åren, men en sån det kommer att ta lång tid innan om vi någonsin får se en spelare på det sättet som bara spelar för en klubb. Han är given här.
Ja. Det är ju om Rice stannar hela sin karriär. Så.
Ja,
och jag tror faktiskt att Lundberg, han njuter av att höra alla tres förutsättningar och tankar utifrån våra generationsskillnader. Ja, då har vi en jag har inte sagt min andra.
Inte jag heller, men kör du först upp den.
Ja, det är ju... Vi har ju en liten kille som heter Trevor Brooking där då.
Fantastisk man.
Ja,
inte bara på fotbollsplanen.
Nej, och jag har förmånen att träffa honom flera gånger. Framförallt i det här, jag berättade tidigare, när West Ham spelade träningsmatch i Åtvidaberg. Där jag och Sir Trevor blev inlåsta i ett rum själva medan vi väntade på att spelarna skulle duscha och det var middag. Och jag fick en 20-25 minuter med honom själv. Det är en magisk upplevelse.
Ja, det låter ju fantastiskt. Bredvid Noble så satt jag. Kan vi börja göra en liten kycklingdans här. Ta in Kevin Nolan.
Ja.
Spännande. Han hade ett par säsonger.
Ja, han hade det.
Riktigt, riktigt viktigt.
Framförallt i hans personlighet och kaptenskap är ju magisk.
Jag tror att han betyder väldigt mycket för Mark Noble, och Mark Noble har betytt mycket för Rice. Att här känner jag liksom att nu blir liksom den här kaptensvandringen, kaptenscirkeln blir sluten.
Ja,
precis. Det var ju han tappade ju, han har väl aldrig varit snabb, men han blev ju till slut. Men då valde vi också att bryta med honom, vilket aldrig kommer att vara ett alternativ, eller aldrig kunde vara ett alternativ med Mark Noble. Men han var oerhört viktig för att vi skulle gå ur Championship, och att han kom då på det sättet som han gjorde. Han hade gjort mycket mål för Newcastle säsongen innan och väljer att komma till oss trots att vi hade åkt ur. Det var riktigt statement faktiskt.
Ja, du är helt rätt på det, att vi köper honom som första spelare tidigt i juni av Sam Allardyce och plockar ner honom från Newcastle, och han hade ju varit lika viktig för Bolton innan dess också med Allardyce och sätter honom som kapten. Jag tror att det är nyckeln till att vi gick upp igen och inte är ett Nottingham eller Coventry eller Bolton eller någonting liknande i lägre divisioner, var faktiskt den femårskontraktet vi skrev med honom där.
Ja, jag är helt övertygad om det.
Ja.
Ja, verkligen.
Ja, då blir det spännande. Då har vi en högerspringare.
Ja. Trevor Sinclair.
Bra val som jag glömde bort och inte ens tänkte på, ärligt talat. Mycket bra val. Jesper då?
Joe Cole.
Jag har skohornat in här, eftersom jag inte kom på Sinclair, skohornat in Paolo Di Canio där, att kunna driva inåt med vänsterfoten.
Mm. Det kan han nog ha klarat.
Mm, jag tror han klarar det. Mm. Han gjorde han några mål spela. Från Chelsea just från den positionen.
Ja,
just det. Mm. Klassiskt mål. Då är två forwards då.
Ja.
Mm. Ska jag börja med min första då som jag inte har sett spela ens en gång, och det är ju Geo First naturligtvis. Mm.
Såklart. Mm. Också en sån här spelare som ska vara med i en sån här legendarisk elva.
Precis som faktiskt Dick Watson ska vara med. Om vi ska vara ärliga. Han gjorde 314 mål eller 320 mål för West Ham på ganska få år totalt sett. Så. Mm. Ja, nej, men Geo First är mitt första val då.
Mm.
Ja. Ska jag ta nästa?
Gör det. Ja, då kommer Dean Ashton här.
Nej, men däremot så får ju Sinclair chansen att återupprepa mackan som man lägger fram till Di Canio.
Mm.
Mot Wolves.
Så här kommer Di Canio för dig då?
Ja, här kommer Di Canio för mig.
Ja.
Mm. Mm, jag tog in, han gjorde faktiskt bara en säsong i klubben, men han var stor del framförallt under våren där, och det är Carlos Tevez.
Mm. Ja, absolut. Mm. Ja.
Mm. Mm. Ska jag ta min sista spelare först då?
Kör du det?
Det här är nog också så, kanske ingen vidare kvalitet som fotbollsspelare, men en fantastisk människa och karaktär. Och det är Carlton Cole.
Mm, jag håller med dig. Bra val.
Ja, din tur Uffe.
Ja, då kör jag Tony Cotti.
Mm.
Också fantastisk spelare.
Ja.
Naturligtvis. Men jag måste säga att jag också väljer. Nej, det gör jag inte. Jo, det gör jag. Jag väljer också Tevez. Men det är många att välja på, för det är av de här som spelade på, som har spelat de sista 20 åren, så är det ju många kultgubbar bland dem. Jag menar, vi har ju Marlon Harewood som var världens bästa fotbollsspelare från Adam Sepplet och ner. Vi har
absolut
Zamora som som var en, ja, inte var bäst på någonting, men som ändå var rätt bra på det mesta. Och vi har Ashton som du pratade om förut, som är hade varit 10 år i landslaget om man bara inte hade fått benet avsparkat och så vidare.
Ja, precis. Ska jag bara snabbt plocka bort de här jag aldrig har sett, Bobby Moore, så flyttar jag ner Billy Bonds i mittförsvaret och så sätter jag Declan Rice på mitten istället där. Och så plockar jag bort Geo First och sätter Di Canio i anfallet och så sätter jag Trevor Sinclair till höger. Så att då blir vi lite lika ändå.
Mm.
Ja, precis. Och sen så är det som
det finns ju så många, det finns positionerna också.
Spelare som man har glömt och spelare som man har, så hade man satt sig en dag, så är det klart att jag tänker så här, jag hade nog bytt ut ett antal av de här spelarna. Jag tror inte många sina spelare. Och kanske inte du heller, Jesper.
Jag hade experimenterat lite i alla fall.
Så att
säga. Mm. Mm. Ska vi sätta en ja, vad säger du Petter?
Nej, jag skulle Uffe, den är ju en som är väldigt, väldigt nära en objektiv
all time high.
Ja.
Den är snudd på oersättlig liksom. Det finns inte så mycket att göra med den.
Nej. Ska jag då bara säga att vi borde ta ut en manager också, så får ni bara en gissning på vem som blir min manager i det här laget.
Kan vara John Lyle.
Ja, du hade helt rätt där.
Av förklarliga skäl det också såklart.
Mm.
Jag hade nog fan tagit ut David Moyes.
Ja, det skulle jag ju säga. Hade jag varit född 92 hade jag nog också plockat Moyes.
Ja, och jag hade tagit Trevor Brooking.
Ja,
för sina
12 både matcher, spelare och manager.
Mm. Fantastisk spelare. Ja, med härligt. Tränare.
Härligt. Mm.
Ja, otroligt rolig fråga, Martin. Det här, sånt här kan vi grotta ner oss i hur länge som helst.
Ja, verkligen.
Och trevligt att stanna upp lite så här. Och lyfta fram spelare som har varit stora genom åren.
Mm, verkligen.
Mm. Och på torsdag ska vi skriva historia igen. Men känner du att det är någonting vi har missat i dagens avsnitt som vi behöver ta upp?
Nej, inte mer än att jag har här bredvid mig faktiskt en otroligt viktig och rolig match. Och då tror alla jag pratar om City Liverpool som står 2-2 just nu. Nej, det är ju naturligtvis Mjällby Djurgården 0-0. Och där tänkte jag faktiskt att vi kunde öppna upp oss lite och säga, finns det andra lag och andra sporter som vi är lite engagerade i också? Då kan jag ju säga att i svensk fotboll så är det ju Mjällby för mig, och sen är jag ju handbollsintresserad och håller rätt så mycket på, rätt så mycket tokig i Lugi där också.
Mm. Mm, ja, det där är roligt. Jag är ju det är jättekul att man kan lyfta fram saker. Jag är ju själv engagerad i Västerås IK i hockey. Sen i fotboll, jag är inte jättemycket för Västerås SK, men väl så pass att jag ändå följer resultaten. Och sen ska jag ha ett allsvenskt lag att hålla på sig i Göteborg, men det är inte på den nivån, utan jag brukar säga att jag har två kärlekar i livet, och det är West Ham och Västerås hockey. Mm.
Och jag är värmlänning.
Så du håller på Mjällby också då?
Det är West Ham som gäller, för det gör alla värmlänningar. Och till det så blir det Degerfors och Färjestad då.
Mm. Mm. Det är roligt att nämna det.
Ja, absolut.
Nästan lite märkligt att det inte har kommit upp tidigare, men så är det ibland.
Exakt.
Mm. Ja, ja. Jag sitter själv och smygtittet där på City Liverpool, så jag trodde det var den du nämnde där.
Ja, det ser ju ut att vara en otrolig match. Jag har bägge matcherna på här bredvid.
Mm. Mm. Ja, men då kanske vi ska runda av då, njuta av andra halvlek här då.
Det gör vi. Det gör vi.
Ja. Då, men då så för tusan, se till att förbered er ordentligt, ta fram allt gott och inled påsken med Lyon West Ham, och se till att vi får en fantastiskt härlig fortsatt resa i Europa League.
Precis.
Så säger vi, come on Giants, and we play with blown bubbles. Stand med rutet, vi hörs.
Tack för det.